Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Snipp, snapp, snut. Så var semestern slut, vill jag bara säga. Det var den inte, men har inte gått väldigt fort. Det var ju rätt länge sedan vi sågs.
Men alltså, jag vet inte vad som hände med juli.
Den bara... Slukhål.
Slukhålet från Minsk.
Och vet du varför, kom jag på?
Nej, jag brukar jag har jobbat i juli.
Ja, och det har varit mycket grejer som har pågått i Stockholm. Och jag har inte varit på ön hela tiden.
Nej, hur känns det då?
Nej, men alltså, jag är förvånad.
Alltså jag förstår liksom inte, dels har jag ju, om man ska se det ur liksom ett, du har ju haft hus och så där, så det är väl klart, men att vara borta med barn i 10 veckor, vet du vad det kostar?
Ja, men dels vad det kostar både fysiskt, ekonomiskt och psykiskt.
Ja, jag har ju aldrig förstått din liksom så här, vi drar efter skolavslutningen och sen är vi borta.
Men jag har trott exil att det ska vara veckor. Så, eftersom jag inte kan avtolka samtiden.
En femtedels år ska du vara borta på Gotland.
Jo, men jag tänkte så här, så gjorde min mamma, så ska jag göra klipp till att så här, på 80-talet så kunde man leva på en lön. Hon gjorde typ falukorv och makaroner, det dracks lite Rosita. Nej, men du vet, det var liksom inga kostnader i att vara lediga för dem riktigt.
Nej.
Nu är det så här, åka till Gotland, ha middag för 40 personer, röra sig i liksom ett penga, vad ska jag säga, pengakluster där det bara så här viner iväg. Nej, men alltså jag har haft hitintills en väldigt bra sommar trots separation och ja, du vet, det är ju liksom, ja, upp och ner.
Din, liksom, det är din singelsommar.
Ja, men jag är också typ lite utvilad.
Ja, hur känns det?
Ja, men det
brukar vara helt utbränd när, ja, augusti är här.
Jag har till och med färgat håret.
Jag är jättetjusig.
Ja, hunnit träna. Jag brukar ju vara liksom,
ja, men ett
mammavrak i augusti.
Ja. Då ska jag liksom, då är då folk växlar upp vanligen. Mm. Men det märks ju verkligen att det har varit en annan typ av ekonomi och så det här året. Hela våren har ju varit väldigt så här präglad av liksom, ja, men för oss då som är mediearbetare och inte kommer utbilda oss till sjuksköterskor för att vi borde...
Och vi är inte jätterika som många tror.
Nej, nej. Utan så här, att det är såklart att påverkat när kampanjerna ställs in och flyttats så hej och hå. Och nu är det helt plötsligt augusti, nu känner man att det finns en helt annan vind i seglen.
Mm.
Ja... Det har varit en spännande sommar. Du har fått aha-upplevelser flera gånger och de kommer vi prata om i det här avsnittet.
Mm. Och du har varit i sista minuten till Greklandet.
Underbart. Mm. Jag har blivit en kretan.
Ja. Nej, nu kan vi inte höra mer om det. Utan vi dricker lite oso och så kör vi.
Ja.
Hej och välkomna till Lille Lördag. Vi ber om ursäkt att vi har varit borta från Etun i hela 3 veckor för första gången på 9 år.
Fått många irriterade, ja, DM från lyssnare som säger så här, när är ni tillbaka egentligen? Ja, det är inte så att jag inte tycker att ni ska få ledigt, men...
På andra sidan, när är ni tillbaka?
Men man måste ju ändå se som en kärleksförklaring.
Ja, otrolig kärleksförklaring. Och nu har ju den här tiden, som jag sa, varit som ett slukhål. Jag tror också när man gör olika saker under sommaren, att inte att man är periodiskt på en plats, så går ju tiden på gott och ont snabbare. Och det var någon som skrev till mig så här, shit, när man liksom blir äldre så bara somrarna går fort.
Ja, ah, gud. Ja, de är liksom, man kan inte räkna, det går ju inte, det är inte alls lika långsamt, vet inte vad det är. När man var barn så var de så evinnerligt långa.
Ja.
Men vi hade ju inte heller sociala medier på den tiden.
Nej, det är sant. Men även under tonårstiden tycker jag, och när, man, när barnen var riktigt små och man liksom, jag vet inte. Det...
Fast jag behöver det, jag och Joel var på Kreta förra året också, så hittade vi den där Agios Nikolaus och bara blev helt förälskad i det. Och så åkte vi tillbaka i år. Men just det här, att stänga av telefonen ibland, läsa liksom långa artiklar, lyssna på bra poddar, alltså du vet, just det här, jag vet att jag aldrig har orken att sitta och sluka en hel bok, det, det, jag har inte det längre liksom, på samma sätt, det får jag göra på julhelgen ish liksom. Men just det här, läsa så här Vanity Fair, långa jävla artiklar och liksom ikon och bara så här, gå in i saker, googla vidare, titta på dokumentärer, liksom, lyssna på dokumentärer. Fan vad härligt det är.
Mm, nej, jag har inte kommit in i det eftersom det har varit flytt och barn och hit och dit. Men det har varit bra.
Ja.
Och det som du sa, jag sa såhär, men gud, helt plötsligt var ju Pastoria lördag, så alla mina kompisar var nyseparerade och det var som en chock typ. Och det är corona, jag vill hela tiden hävda corona, men då sa ju du någonting som är intressant som vi faktiskt har pratat om innan, att helt plötsligt när man separerar så visar det sig att även de som man kanske inte umgås med jämt, i det här cykliska som du brukar prata om, att så här, nej, det är inte bara corona, alla följer varandra lite.
Ja, men det är ju skilsmässår, det är bebisår och det är bröllopsår, så börjar skilsmässåren igen. Så ungefär fjärde år så är det ju rätt bra liksom.
Precis.
En liten cykel.
Mm. Nej, men jag tycker det är så intressant att se det utifrån nu. Och ena sidan så umgås jag med människor som fortfarande är kvar i sina relationer, har varit ihop från allt från 5 år till 25 år liksom. Ja. Och det går också i olika cykler, att liksom par som jag känt att det där är så kört över, har kommit vidare och så här, uppskattat varandra igen. Jag kan verkligen förstå så här, om man tänker att allting går i cykler och liksom är ett par och har barn ihop, att man tycker att det är värt att rida ut det fast man inte tror att det kommer gå. Och samtidigt som nu när jag har lite singelsommar så är jag så här, nej men jag är så glad att jag får vara med om det här en gång till.
Ajajaj.
Fast jag vet inte hur länge det håller i. Det kanske är sån jävla krasch i september att jag är så här, nej, gud vad har jag gjort. Men just nu är jag så här, angående att ligga och tänka tillbaka på sitt liv, så tänkte jag så här, det här är en jättejobbig sommar och det är ganska nyligen allting har skett, men jag njuter ändå väldigt mycket. Jag är väldigt nära barnen, jag är nära mina vänner, jag kan slappna av, jag behöver inte bära någon annans liksom glädje eller önskan eller behov liksom.
Nej, men nu får man ju verkligen hoppas att du så här, liksom, för det finns ju otroligt mycket vinster för kvinnor som dig och mig med varannan vecka livet. Just den här återhämtningen. Du som är så van att liksom alltid ha 5 liksom personer som är liksom i kroniskt kaos, som du liksom inte hinner ge mer än 5 minuter var liksom. Och sen ska du också hinna med att jobba och göra 2000 grejer. Nu kan du liksom återhämta dig varannan vecka. Vilket kommer ge dig så mycket energi.
Ja, men jag tycker...
Om du inte är ute och festar hela tiden, det vill säga.
Låt en kvinna få leva.
Ja, det ska man göra på sin.
Nej, nu är slutfestat.
Ja, det får vi se. Jag har ju lyssnat en massa sommarprat, vi måste prata lite om det. Och sen så måste vi prata om, du har ju haft en aha-upplevelse på en fotbollsmatch. Förutom att det var väldigt mycket snygga pappor och män.
Ja, ja, nej, det var lite roligt. Det var så roligt för att det var en man där då som frågade om, ja, han satt, de satt framför oss. Det var så här, riktiga AIK-fans, så kan han ha varit 45 kanske. Vad vill ni ha för, vill ni ha någonting? Vill ni ha en öl? Nej, jag kör så här. Jaha, killar, Dante och Frasse och Bobo var med. Vad vill ni ha då? Och man ser så att de är skeptiska. De säger, det är bra tack. Vill ni inte ha läsk? Nej, jag bara, nej, de vill inte ha läsk. Jag bara, vill ni inte, jag tyckte nästan att det var jobbigt med sådana här 3 killar sitter så här misstänksamma min så här, don't touch my mommy typ. Jag bara, ni är ändå bara 6-8 så här, varva ner. Jag bara, ni vill ha baconchips? För det sa ju mamma att ni inte fick det. Så här, du vet så här, okej då. Ja, men jag bara kände så här historiens vingslag.
Ja.
Så här singelkvinnor med massa barn. Ja, men du vet. Ja, tack och det här. Kan ni få en liten peng här? Ska jag gå iväg med mamma en liten stund bara? Du vet, jag fick så här morrhår och ärta, alla gamla så här. Nej, då fick den någon baconchips och sen sa Frasse så här när vi åkte hem. Mamma, vi fick de där baconchipsen för att han, den där killen var kär i dig. Ja, han var lite betuttad, så ja. Men det som slog...
Ska du veta att din mamma fortfarande är helt påverkad?
Så vi kommer klara oss.
Du ser det lärande historia. Du kan ta med dig. Mamma kan hora oss hur bäst hon vill, så får ni mat.
Välkomna. Nej, men jag återkommer till den där scenen. Jag vet inte varför jag tänker så ofta på den.
Vilken då?
Nej, men jag tänker på den där scenen i Forrest Gump. Att man... I slutändan så är det bara barnen som verkligen, verkligen betyder någonting.
Ja.
Ja, sen kan man hitta rätt i sin relation, men det är de man kan dö för, det är de man liksom kan göra lite vad fan som helst för, och det vet ju de nya männen som kommer in. Förstår du?
Ja, ja, precis. Ja,
jag pratade med en tjej om det där i Båstad, att hon sa när jag träffade min nya kille så var det liksom, då hade jag redan två barn, och han var så här, jag kommer alltid få spela tredje fiolen. Hur ska jag hantera det? Jag har själv inga barn.
Ja, just det.
Och att det kanske är svårt att komma över där om man inte är en stor person, så att säga. Men filmen heter ju Forrest Gump. Det är med Tom Hanks. Han spelar ju en kille som är... Vad kan man säga? Han ligger väl på den nedre skalan av intelligens.
Ja, precis. Han är svagbegåvad.
Ja. Vilket då hans mamma vet. Och hon är ensamstående och gör ju då allt för att han ska få vara, anses då som normal och gå i normal skola. Men det finns en scen som jag tycker är så historiskt liksom slående. Det är när Forrest mamma då ska gå, de ska söka skola. Och så kommer de in till rektorn, så här, ja, men hornbågad 40, vad är det, 50-tal, ja. Va? 50-tals gubbe liksom. Ja, men rasistisk, kvinnohat, vidrig bara. Och så säger han Mrs. Gump heter hon då såklart. Din son är för svagbegåvad för att gå här. Det fattas 5 poäng för att han ska liksom överhuvudtaget kunna tas in på den här skolan. Och då säger hon till lille Forrest så här, you go outside and you wait for mommy. Typ, det kommer ta 10 minuter. Så går hon in och lyfter på kjolen och blir då påsatt av rektorn.
Mm.
Och lille Forrest sitter utanför och hör liksom och säger, what did he do that man? Typ, ingen fara typ, nu är du inne. Och så går hon bara iväg hand i hand. Så nu är det inget mer med det.
Nej, det liksom,
och så tänker man så här, gud, så moraliskt icke-fel och han. Men jag bara säger, den här moderna liksom världen vi lever i, alla prostituerar sig, både kvinnor och män, hela tiden på ett eller annat sätt. Så, ja, det jag vill säga med den här fotometaforen när du säger att mamma fortfarande kan hora är väl lite att så här, man tar till vad som behövs.
För att föda barnen.
För att få lite baconchips.
Ja.
Mina aha-upplevelser under den här matchen, när jag är där med mina 3 söner som... Alla 3 liksom har levt en liv i fotboll, även fast Frans bara är 6 år gammal, så är det liksom enskilt viktigaste i alla deras liv, ja, är fotboll på alla sätt. De spelar fotboll på kvällarna, morgnarna, de pratar fotboll, fotbollskort, de kan allting om fotbollsspelare, bla bla, och även Dante då.
Mm.
De andra 2 har ju inte riktigt, ja, de har haft svårt för större grupperingar, de har liksom inte varit några lagspelare. Och helt plötsligt då, ja, det är AIK mot Malmö, det är värsta derbyt, det är bengaler, det är galenskap, matchen stoppas, barnen blir rädda. Jag säger så här, sitter vi här liksom på pressläktaren, don't you worry, det är så här, tredje maktens journalister, ingen kommer nå oss. Och så ja, matchen kommer igång igen och AIK gör mål i typ 87 minuten. Och den glädjen som vi alla för, liksom, helt plötsligt hamnar i, den eufori och skriket och kramarna, jag bara tänker så här, jag har aldrig, liksom, det finns inget annat som jag har varit med om. Jag spelade ju fotboll från typ 7 till 17.
Ja.
Och sen blev det direkt bortdömt för det var offside. Men så tänkte jag så här, de 10 sekunderna vi trodde att det var mål.
Ja.
Det är liksom, det är typ större än något annat jag har varit med om.
Mm.
För att jag är då med mina barn, det är det vi har gemensamt just nu. Och då fick jag en sån här historisk liksom kickback, att jag bara, du vet, jag bara började gråta. Jag tänkte så här, fotbollen var liksom det enskilt största i mitt liv.
Ja.
Alltså för gemenskapen, stoltheten, jag var lagkapten alla år, liksom stoltheten, tryggheten, att liksom ta hand om mina lagspelare, att försvara dem, att försvara mig själv, rädslan, oron, missa en straff, lycka när man vinner, kupper, första killarna på en liksom liten sal. Nej, men jag blev så jävla euforisk hur mycket det har betytt för mig. Och särskilt då jag med ADHD och strul, liksom, man kom in i tonåren. Det där höll mig liksom på banan. Och gjorde inte det så sa Nisse, Bosse och Klasse, vet du, om du skärper till det nu, då får du inte vara lagkapten. Okej då, och så skärper man till sig liksom.
Mm.
Och det blev bara så himla stort att så här, fotboll, men där med huliganer och allting, men för så många liksom, dels generationer och andra generationers invandrare och människor som har kommit till Sverige, det är liksom vår största gemensamma nämnare nästan.
Ja, alltså fotbollen, i fotbollens värld är regelverket extremt tydligt.
Mm.
Och jag tror att människor uppskattar den tydligheten. Sen finns det hierarkier och strukturer. Alltså om man kollar på fotbollsvärlden utifrån liksom ett samhällsperspektiv, så är det ju små samhällen i fotboll med de här firman och grupperingar och liksom klackar och tifo och allt vad det är. Liksom, tifo står för det kulturella. De sitter på läktaren i allt från överklass till underklass. Liksom, alla är där. Jag var på en tråkig Djurgårdsmatch nu precis, men liksom, det är samma känsla att man, så här, man förstår, alltså nu min son då, som älskar fotboll och är Djurgårdsfan, spelar Djurgården och är Djurgårdsfan liksom. Och han är med Joel som är gammal djurgårdare sedan 1000 år. Då alltså så att det ska etableras någonting så starkt där. Och Joel har typ pratat fotboll hela semestern liksom på olika sätt. Och vi pratar om det i många liksom kulturella perspektiv.
Mm.
Det är så otroligt intressant när man börjar liksom nästa i det. Och nu är det väldigt kul för att nu är det ju dam-VM.
Mm.
Och min son har då på FIFA bara spelat dam-VM senaste två månaderna. Vilket gör mig så här, du vet, gör mig så orimligt stolt utan att jag vill liksom så här skrika till honom och säga så här, fan vad coolt att du, för att då gör jag en grej av det. Så jag låtsas inte om det till honom. För det är jättebra att han bara valt, han skiter i om det är killar eller tjejer. Om de är bra så är de bra. Så
ja,
det är jättebra.
Ja, och man ser också utvecklingen också som jag pratade med Baconmannen om. Han var så här, du vet ju själv att när vi var unga så var ju Sverige jävligt rasistiskt.
Ja, ja, ja.
Han bara, jag var ju juggen liksom. Det var ju så här, det var inte så att man fick ligga med svenska tjejer typ. Alltså då fick man gömma sig liksom.
Ah, ja.
Och jag tänkte så här, hur segregerat och liksom hur mycket vi var i fack då på ett helt annat sätt. Och det är vi ju även idag. Men hur fotbollen bland annat har gjort dels för jämlikhet och liksom feminism, att killar är så här, tjejerna är skitbra liksom, det är ingen värdering. Då var det så här, Pia Sundhage var tvungen att ha en grabbig frisyr, grabbig kropp och liksom snacka lite så här va, för att man skulle kunna spela i landslaget. Och spelar man fotboll för länge, spelar du fotboll, vadå? Flata, typ. Man bara, jaha, just att man fick stå upp för sig själv. Och jag vet inte, jag...
Ja, men jag fick ett otroligt roligt DM, förlåt, nu får man ju inte raljera för att det blir så polariserat. Men det var väldigt kul. Om du ser det från ett tidsperspektiv.
Ja.
Sa så här, på min skola så hette alla som gick i OBS-klassen. Det kunde vara allt från att man var liksom låghalt till att man faktiskt hade liksom en grav psykisk sjukdom. Det kallades för CP-klassen.
Mm.
Och det sa alla, lärare och barn. Liksom, och det stod,
ja.
Tills någon lärare kom på att det var dumt att skrika, låt CP-klassen gå före i matkön. Och då så till sist så döpte de om klassen till Kerstins grabbar. Och då var det liksom, för det kunde inte vara så att det var någon tjej som var liksom...
Nej, men det fanns heller ingen liksom tanke bakom, utan var någon stöke in i dampklassen liksom, CP-klassen.
Allting var ju extremt tydligt. Vi bodde i ett litet samhälle, då var det så här, snickaren, ja för han var snickare. Och så var det liksom
den tjocka
Läppe-Pelle. Jo, men för han kommer från Läppe, han heter Pelle.
Nej, men jag vet, enkelt liksom, och tydligt.
Ja, men det är ju också så här, på den tiden sa man ju en ordet, fast man sa hela ordet, Danne. Mm. Till någon som var adopterad eller brunhyad. Mm. Så var någon som var Kinge och så vidare.
Men det var ju juden, det var juggen. Ja. Alla hade liksom, söderlundskan sitt, kanske inte var så.
Sitt epitet baserat på, och tänk då, om du går ännu längre tillbaka i tiden, pratar om soldaterna.
Mm.
Rapp, stark, kvick och så vidare. Det blev ju också familjenamn.
Ja.
Det finns ju de som heter liksom Thomas Kvick idag. Liksom, för att hans,
de har bytt, ska jag säga.
Ja, men för att hans ättlingar var kvicka.
Mm. Och man visste också hierarkiskt vilka, så här, det var prästen, det var advokaten, tandläkaren och läkaren. Under där kom läraren, polisen, advokaten.
Det nya feodalsamhället.
Ja, det var liksom så tydligt. Nu är det så här, influensen. Eller liksom, jag förstår att det blir förvirrat, och särskilt då ja, men barn eller vuxna som lever då kanske med någon NPF liksom. Att det var ett skönt samhälle, och därför jag tror att det är lättare att växa upp såklart i ett litet samhälle, men det blir ju för tråkigt tycker många.
Ja, men tillbaka till fotbollskulturen där egentligen man kan applicera tydligheten på samma sätt.
Mm.
Men det som är jävligt så här fint idag är att den här rasistiska undertonen som fanns i alla fall på 90-talet som jag minns.
Ja gud ja.
Ja, men Martin Dahlin, Henke Larsson, det var ju inte så jävla kul liksom.
Nej, Baconmannen sa ju det. Vi var ju extremt rasistiska.
100%. Ja. Det var ju hela samtiden.
Sen kom Zlatan. Mm. Och det är också så fint som Bobo säger. Bobo är den som är mest huligan. Folk står och garvar åt honom. Den där lille söte pojken är så här: utmärkt domaren, jävla Malmö. Alltså, bum! Jag och Dante var såhär, okej, vad har hänt med lilla apan typ? Helt galen. Att han sa så, jag brukade vara lite rädd förut mamma. Men när jag är här så är inte det. Han står och dansar och han liksom, han känner sig fri i den där manliga gemenskapen. Och nu ska inte jag försvara det här och bengaler och hit och dit. Det är helt förkastligt och helt vidrigt. Vad fan är det patetiska småsnoppar? Men det som är att män får känna eufori och kärlek tillsammans och ingen dömer det eller säger så här, titta han dansar, titta han kramas. Vilket det fortfarande faktiskt är. Det är de få bastionerna där män faktiskt får vara lite kara-karia. Och kvinnor också.
Ja, nej, jag säger inte bara kara-karia, jag säger också att de får vara känslosamma.
Ja.
Det är många sammanhang och många män som fortfarande inte vet eller kan uttrycka känslor nej, och våga vara mjuka.
Gud, överallt. Och jag tror att det är därför också den här kommunikationsbristen vi har om kärlek och känslor gör då att tjejer framstår som så jävla nidig och killar framstår som att de inte fattar någonting. Men det är fortfarande uppfostran. Det är inte så mycket att kvinnor är från Mars och män är från Venus. Det har vi bestämt sedan årtusenden tillbaka. Och där är vi fast.
Ja, det verkar tyvärr så. Men om man kollar på fotbollsarenan som ett rent samhälle så är det ju så här, det är ett litet gäng som är huliganer liksom. Mm. Men på det stora hela, som du kollar på hela läktaren, så är det inte speciellt många. Men de tar väldigt mycket plats i samhället.
Mm.
Och de skapar mycket oro.
Mm. Så det var liksom så mycket som hände igår. Den där aha-upplevelsen att jag ser här plötsligt insåg att fotbollen är det som har format mig mest i mitt liv. För det är också det som har gjort mig självständig. Pappa var ju inte där. Mamma var ju där. Så det blev ju också någon feministisk grej. Och det är också det enda som min far har erkänt. Under alla dessa år, allt han har ställt till mig, sen sa han bara något år innan han dog: förlåt för att jag inte var mer på fotbollsmatcherna.
Det där är så intressant, för att alla föräldrar har ju olika liksom inställning till det. Så jag åker ju även på min sons matcher när det är, även fast det är pappavecka liksom. Och man tittar och man är med i matchen och man ser att när han gjort något bra liksom, när han gjort något fint inlägg eller ett mål eller passning, whatever, då kommer den lilla osäkra blicken och tittar på henne och säger så, har du tittat på mig nu mamma och bekräftat mig? Och sen ger man en liten menande nick tillbaka. Och det är liksom, det är alltid det där. Sen är det ju att många föräldrar ser tyvärr som är där på matcherna, men de tittar på sina telefoner och de är på träningarna och då sitter de i kafeterian och liksom de är inte där, fast de är där. De kommer kunna säga sen ur ett, liksom ett framtidsperspektiv att jag var på alla dina träningar och matcher, men de var ju inte där.
Nej, de ser direkt också, båda de, för han ska ju inte ens träna om inte jag står och tittar hela tiden. Han kommer ju fram, lägg ner telefonen, jag säger okej, förlåt. Och Bobo är så här, du var ju där, du kom sent mamma. Du, jag säger okej. Så mitt nya löfte till mig själv, även om vi separerade nu, att det som jag säger, jag ska gå på varenda match. För det är en sån handling av kärlek. Man tror inte att de märker det. Men jag har pratat med så många människor, killar och tjejer, som säger så här: mina föräldrar var aldrig där.
Det är så hemskt.
Det har liksom, jag tror att det har gett dem också en inställning till livet att så här, ja, man får klara sig själv, man får sämre självkänsla, sen har inte alla möjligheter. Men om man kan, så tror jag att det är så här avgörande för många. Det där har jag fortfarande en känsla i kroppen att mamma var på varenda match.
Och det är också så här, en otrolig brytpunkt tydligen. För vid 11, antingen så slutar barn med sporter då.
Mm.
Och vilket har gått ner.
Det har gått ner under corona till typ 9.
Ja, och antingen så börjar man med sport då. Så att så här, klarar man liksom att hålla en sport vid liv ända fram till 14, 15, kanske 16 års ålder.
Mm.
Då slipper du också de här jobbigaste delarna i tonåren. Mm. Och kanske inte samma liksom gängbildningar, droger etc. Alltså saker som barn kan hamna snett i. Någonting som faktiskt slog mig på semestern som var iväg på nu. Att jag vet att det här är liksom att svära i kyrkan, men fan vad jag blir illa berörd av att se så många överviktiga barn.
Mm.
Jag tycker det är, jag förstår att det liksom är obesitas, att det kanske är liksom genetiskt, men jag ser också hur föräldrarna liksom sockerföder de här barnen exakt hela tiden, från liksom en gång i timmen så är det något socker som erbjuds. Så jag, fan, gå, spring och träna, gå med ett jävla lag liksom.
Fast vet du någonting som är jättesorligt? Jag märker det även i väntan till exempel på kupper, att föräldrar som är överviktiga är på sina barn. Ska inte ta lite ägg och rostad lök på? Vill du ha en hamburgare? Vill du ha chips? Man är så här, nej, men vänta
men
nu.
Det är ett jätteberoende och de förstår inte att de är i det beroendet. Och vi får inte prata om det här beroendet. För nämner vi det här beroendet så är vi fat shamers. Mm. Och det är så jävla sjukt. Alltså hade det varit någon som hade varit alkoholist och erbjudit sitt barn alkohol.
Jag vet.
Eller någon som hade rökt och erbjudit sitt barn cigaretter så hade vi ju liksom ringt SOS. Mm. Men i det här fallet får man inte göra
man
det.
Man får prata om allt. Man får shama föräldrar för allt, men inte fetma. För då är man kränkande. Och det blev ju väldigt tydligt i Camilla Läckbergs sommarprat. Att mycket får man kritisera både kända och okända människor för, men inte deras viktuppgång.
Nej, precis. Och ja, jag lyssnade på det där sommarpratet och jag reagerade faktiskt på att jag tycker hon är en vass kråka. Det måste jag ändå säga i vissa sammanhang. Ja. Men liksom det här sommarpratet var något annat. Men här
det här kändes som att det var lite påkommet i sista minuten, vet du.
Och visst var, jag har lite info på det.
Mm-hmm.
Det var det.
Var det? Mm. Nej men gud, nu fick jag som puls.
Ja, nu fick kaninpulsen. Kaninpulsen.
Hur mycket väger flodhästen nu? Vad tror du i kilogram? Jag tippar på 90 plus minst. Gråhårig med grav övervikt. Fy fan, en sån fläskfia som rullar runt i sängen och tar upp plats för tre personer. Simon sover på soffan.
Men du vet vad? Det var faktiskt så här att de skulle göra ett helt annat sommarprat.
Nej.
Jo.
Och då, hur vet du det här? Det här är ju stoppa pressen en gång i 100.
Nej, det här är sensationellt.
Stoppa pressen!
Jo, det är nämligen så att hon skulle gjort ett sommarprat om...
Nej.
Det hade hon jobbat på sedan lång tid.
Det hade jag velat höra. Gud vad rafflande. Men nu är vi lite taskiga när du håller på att prata om det här. För nu vill ju alla veta vad det är, men...
Det kan vi inte säga.
Nej,
någonting hände i alla fall. Och en liten tid innan sommarpratet så bestämdes det att sommarpratet inte skulle bli av. Och då kom det här temat upp.
Nej, för det var det som gjorde mig förvånad. Att hon som ändå är...
Det förklarar ju en hel del.
Ja, men det förklarar otroligt mycket. Jag känner ju ganska många personer som har skrivit sommarprat. Och det kanske framstår som att man gör det på några veckor. Men de flesta håller ju på ett halvår.
Ja. Sen har jag lyssnat på några sommarprat som har varit otroligt bra. Och sen har jag lyssnat på väldigt många sommarprat som har varit rätt tunna, måste jag säga. Jag måste säga att jag är rätt besviken i snitt på årets liksom upplaga av det här.
Du tittar på en kvinna som har lyssnat på ett sommarprat. Camilla Läckbergs.
Nej, men jag vet inte. Sen är ju alla väldigt olika och har olika referensområden på vad man tycker är kvalitet och inte. Men jag, alltså så här, det finns ett gäng sommarprat som har varit väldigt tunna där ute.
Jag kan känna lite efter senaste årens excesser i att berätta om sig själv och ändå inte berätta någonting, så är jag mycket mer intresserad av de få som berättar om någonting helt annat, en helt annan historia, som lär mig någonting, till exempel om Sverige eller om prostitution eller om branschen inifrån. Jag är lite faktiskt, jag har alla personhistorier här uppe i halsen, känner jag. Det har gått lite liksom inflation i att berätta om liksom uppväxter och vad synd det är om, och då var det ditten och datten och hiten och ditten. Och
ja, jag och Cissi Wallin var ju lite på det här då när hon vickade för dig, att vi såg en risk att det skulle bli så här, men hoppades på att bli motbevisade. Och tyvärr måste man väl säga att vi kanske inte blivit det.
Nej, det var lite tråkigt det här.
Men vi har ju mycket annat att prata om.
Det har vi alltid.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Okej, nu måste vi prata dels om Barbie-filmen. Jag var inte hemma, så jag gick inte på premiären.
Och du har sett den ändå?
Nej, men jag har läst om den. Nej, jag har inte sett den.
Nej, inte jag heller. Nej. Jag såg ju själv Oppenheim.
Jag vet, och det är så roligt att två helt olika filmer har premiär samtidigt. Och då ska det bli en sån grej. Man bara, det är 2023.
Nej, men vet du, jag blev så jävla rörd av att så här, filmen överlever. Att det fortfarande är ett så starkt medie. Och grunden är så här, säga vad man vill om så här, Marvel-filmerna. Och nu ska jag dra en annan Löckberg-referens till Viaplay liksom. Alltså, Marvel är ju lite som Lyckoviken. Det är så här, det drar folk till bion när man kollar på det, men det kanske inte är någonting som skapar liksom ett commitment till själva liksom, forumet. Mm. Det är inte så här, åh, jag måste se den nya Marvel-filmen, gud vad jag längtar. Alltså, det är ju barnfamiljsgrejer. Mm. Liksom. Det är snabb mat i dubbel bemärkelse. Precis som kanske Lyckoviken är så här, det kanske inte är det bästa du sett i historien, men det tuggar på liksom. Mm. Men det skapar inget commitment. Och det som har varit liksom det tragiska med bio under väldigt många år, det är ju så här att man har bara kunnat satsa på det för att det är det som har fått folk till salongerna. Men starka, stora historierna har inte drivit människor tillbaka till bion. Och helt plötsligt kommer två storfilmer. Storfilmer som vi inte liksom sett på flera år, känns det som. Mm. Och folk går tillbaka till bion. Att vi ser där liksom inte har svikit det. Den här amerikanska sommarpremiären, den är fortfarande så otroligt stark. Mm. Jag blev så, tyckte det var så coolt att två filmer med såna ytterligheter liksom, ändå så här, drog folk tillbaka till biosalongerna. Jag var på Oppenheimer och det var alltså fullsatt på salongerna. Jag var inte ens där på premiärdatum.
Och hur var den då?
Otrolig. Men jag älskar Nolan, så det är svårt att vara objektiv heller. Grejen är, det här är ju så jävla sjukt, för att jag såg en dokumentär om Oppenheimer och atombomben. 2017 gick den på SVT och var så här: åh herregud, Manhattan-projektet och Los Alamos, vilken jävla historia han, alltså det här, det är helt sinnessjuk historia. Jag var helt besatt av den här, så jag googlade och läste typ allt jag hittade. Sen var jag på en middag något år senare med en stor svensk regissör som sa, har du koll på det här? Jag måste skicka länken till dig, du måste se den här, köp filmrättigheterna för i helvete. Han gjorde aldrig det.
Nej.
Men det hade nog inte spelat någon roll, för Nolan hade redan tagit det.
Mm.
Men jag blev så jävla glad när jag fick höra att det var Nolan som hade tagit sig an Oppenheimer, för det jag kan inte tänka mig bättre så här.
Men gud, nu vill jag gå på bio.
Nej, men den är fantastisk. Nej, men sen är ju Oppenheimer en liksom en verklighetsskildring. Det är ju inte Inception, det är ju en fiktiv historia liksom, så att man ska inte tro att man ska se Inception, utan man ska ha kanske inte koll på den här historien innan.
Ja, den är spännande. Barbie har ju också skrivits väldigt mycket om.
Otroligt mycket.
Bara namnet Barbie så förstår man att det har varit en utmaning. Men många är ju positivt överraskade.
Ja, verkligen. Filmen. Det är ju Greta Gerwig som har gjort den här. Så hon har ju bland annat gjort den här. Hon spelade ju faktiskt i Arthur mot Russell Brand. Jag vet inte om du kommer ihåg den.
Menar Arthur? Just Arthur!
Ja, exakt.
Okej. Ja, den kommer jag ihåg.
Ja, och sen gjorde hon ju Lady Bird, och den fick hon ju Oscar för. Det är så jävla bra.
Just ja.
Och sen så har hon ju också regisserat den här Little Women, en klassiker.
Ja.
Och det är ju hennes då så kallade feministiska tolkning av Barbie. Sen är väl folk lite delade till om det är så feministiskt eller inte. Liksom.
Men vi har inte sett filmen, så vi kanske inte ska prata så himla mycket om den. Men det var någonting som slog mig så himla mycket när jag läste en krönika. Dels så skickade ju vi den till varandra.
Mm.
Men filmens liksom, ja, kortfattat då, utan att spoila någonting, så åker ju då Ken och Barbie till, de tar sig bort från den fluffiga liksom Barbie-världen som de känner har blivit liksom, de känner i magen så att det är något som inte stämmer liksom, vi är inte nöjda här, vad är det som pågår utanför? Så de tar sig till Malibu, och där blir
det alltid så verkligt.
Det är alltid så superverkligt. Och Ken, han liksom, han börjar inse att så här, världen utanför, det finns något mer. För han börjar känna sig så grund. Liksom.
Han är bara Ken som precis. Han sjunger i låten.
Ja. Ja, men det är ju liksom, någon feministisk vandring där, att han liksom inser så här, jaha, det blir nästan tvärtom, att han har varit då han har varit och fortsätter vara som någon liksom kuttersmycke till Barbie, som inser när hon kommer ut i den här liksom världen utanför Barbie att allting går ut på att det var sexistiskt utseende, och hon blir liksom deprimerad.
Mm.
Och sen tar en take då. Men då är det väldigt intressant det där att det finns en ny generation män som inser så här, varför ska jag ta upp kampen för? Jag kan bli någon som går sida vid sida.
Precis.
Och det har jag tänkt på i så många relationer.
Kennergy.
Mm. Just den här, vad ska jag säga, att det är så väldigt svårt även för jämlika män att inse så här, okej, nu ska jag se lite på vår familj. Det går skitbra för frugan. Kanske inte riktigt lika bra för mig just nu. Vi har två små barn, det är mycket. Då kanske jag tar ett steg tillbaka. Och sen så får hon skina några år.
Mm.
Det är så väldigt få män som kan se helhetsbilden. De kan inte kliva ner.
Nej.
Vilket resulterar att det blir en maktkamp som är helt ojämn. För att kvinnan får då låtsas om för att liksom spela då, som jag sett, låtsas att man får orgasm. Ju mer framgångsrik en kvinna är, ju fler mer fejkar hon orgasmen för en man som är under.
Mm.
Så då blir det liksom igen en lögn, en falsk värld där mannen vet att han inte går sida vid sida eller är liksom, vad ska jag säga, lika briljant, men man spelar det spelet. Så det blir ändå det där att man, ja men vad säger läxvirtan, att han är så här, han visste att han inte var så snygg och framgångsrik, men eftersom han hade så här unga tjejerna som tyckte att han var cool och skrev bra och fick träffa kändisar, så kunde han utnyttja det. Förstår du?
Ja, det blir väl historiskt bland många män eller rockstjärnor eller vad som helst.
Jo, men så, om man fortsätter spela med det som kvinna, då kan man ju fortfarande ha en relation, men om man slutar spela, då börjar maktkampen och så går ofta åt helvete.
Ja, precis. Och nu var det intressant i den här artikeln, för det var ungefär 70% av alla kvinnor kommer sitta på ekonomiskt välstånd i USA redan år 2030. De flesta är entreprenörer, det är den Big Resignation som vi pratat om tidigare. Och liksom, i Singapore är ju redan det här ett faktum, men ja, bor på landsbygden och har blivit bönder och är outbildade. Kvinnorna i städerna är tech och high-end. Liksom. Mm. Och nu måste de egentligen hitta donatorer för att så här kunna överleva. Liksom. Och den här världen är ju inte heller så bra som vi håller på att skapa. Och den är extremt ojämställd. Men det som fortfarande gör mig så otroligt fascinerad, för att kvinnor har bättre högskolepoäng, de är snyggare, de är smartare, de är roligare. De lever längre och så vidare.
Vi har mycket bättre sociala relationer också.
Ja.
Vi har mycket starkare band, så att vi blir heller inte sjuka när vi separerar. Vi blir liksom, vi börjar inte kröka och röka och gå till horor, ursäkta uttrycket. Men det är så här, vi håller oss inom vår grupp. Vi stöttar varandra och ja. Det gör inte män.
Nej, men så tänker jag på det så mycket när jag ser så här män ute på, ja men du vet, så män plus, låt säga 70. Jag är, därför finns jag. Mm. Men de har liksom upphört. Mm. De är bara liksom ett sammelsurie utav sig själv. De är i sin egen värld. De går med tänderna på tork och de kanske säger, petar sig i näsan helt uppe på stan. Och de luktar lite risigt och de pratar för sig själva och de håller på. Och man bara säger, men vem är du? Och så ser man liksom en man då som har en kvinna i sitt liv. Och att det helt plötsligt finns en spegling och hur lyckliga de är, och oftast liksom i liksom god relation med den här kvinnan så lever en man. Det är det som man säger med sex är att om män förstår att det handlar om att ge kvinnor orgasm, då blir deras sex också bättre.
Ja.
Istället för att fokusera på sin egen orgasm och liksom sitt eget liksom leverans, vilket jag tror många män alltid gör.
Och sen var det klart, för det var väl så det var.
Men det som fortfarande är kvinnans ok i det här, i min analys, det är att jag upplever att extremt många tjejer har jättedålig självkänsla. Inklusive jag också ibland. Jag jobbar med den hela tiden. Men kan känna så här, nu slaknar han. Då tycker han nog inte om mig, istället för att det handlar om honom. Att man, så här, att man hela tiden tar skulden för mannens mående och situationer. Nu är han deppig. Det är för att jag har... Alltså att man liksom hela tiden går tillbaka till sig själv.
Jag vet. Men det som jag tänker är att man kan också komma ifrån det snabbare än vad man tror. Genom peppa varandra. Jag tycker vi är ganska bra på. Jag har en kompis nu som ringde mig och sa att jag känner sig. Nu skulle han dejta någon yngre tjej. Jag bara, skit i det. Du är minst lika snygg. Du är mycket härligare, mycket roligare. Bla bla. Hon bara, jaha, för mina andra kompisar sa direkt att jag fattar att det är kört. Det är lite som så här, vi vill ha kvar varandra i den dåliga självkänslan. För att det blir liksom...
För den kan vi jämföra oss i.
Precis, och det märker jag ju nu de få gånger jag varit ute på krogen. I någon helt ny...
De få gånger. Tack. Hon har inte varit ute mycket i sina dagar.
Men jag menar inte så, men vi pratade om det här innan. Att man, ja, man har inte varit i det kontexten. Man kanske är en snabbis på Rish eller är med sina tjejkompisar. Men nu har jag liksom varit ute på typ...
Jag har blivit krogis.
Nej, men Stureplan, det är så här 400 pers samtidigt som står liksom i en bar och det är bara så här...
Det är som en fotbollsarena, det är ja, olika samhällen i det också.
Precis, och jag märker att både män och kvinnor stör sig på att jag har bra självkänsla och inte är så inne i spelet. Ja, det är liksom, det kommenteras av bägge kön. Jaha, och hur gör du då? Då gör du så här lite med håret lite. Mm-hmm. Och då bryr inte du. Men gud. Dels tror jag att det handlar mycket om att nu ska inte jag bilda familj längre.
Nej, precis.
Mm. Två. Dels tror jag att mycket handlar om att jag har varit så himla familjeorienterad. Det var jag med Mattias också. Det var ju så här, vi blev ju gravida efter bara någon månad. Jag tror att undermedvetet var det så här, nu är sista chansen. Nu måste jag bli gravid liksom. Mm. Dels för att, ja men osäkerhet såklart och så här övergivenhet bla bla. Men den här gången så är det ju klart.
Ja.
Det är ju hopsigt och det är liksom hitan och ditan och kroppen är tillbaka på det sättet den kan. Och ingen jävel ska flytta in hos mig, nu är jag barnen. Jag tar hellre liksom, om jag nu skulle ligga eller ska ligga, då tar jag hellre en yngre kille som inte har vinballen, en äldre lönnig man som har det och som är trött. Alltså förstår du vad jag menar? Det är så här självklart, varför inte? Det här skapar ju en väldigt märklig känsla hos snubbarna som är lite äldre.
Mm.
Som tycker då att man ska känna sig glad för att man blir vald.
Just det.
Så glad att jag tänder på äldre tjejer. Man bara, jaha, hur gammal är du själv då? Ja, jag tänder inte på dig. Alltså det blir liksom spelet bara, det blir, jag tror att det blir liksom som när jag blir Kafka för dem.
Ja, men det har ju blivit, alltså Tindervärlden har väl också blivit extremt, alltså nu ska de ju ut och träffa, nu räcker det inte bara att skriva en vass bio i sin profil på Tinder, utan nu ska man faktiskt konversera med tjejer och leverera.
Precis, och du
och det spelet har ju gått förlorat för att folk inte har dejtat på samma sätt.
Nej, verkligen, och du vet, du tycker att jag överdriver det här med corona, men jag tror att många som kanske inte haft självförtroende att gå ut och ragga på de tjejerna som de tycker att de är värda, inom situationstecken, de har ju suttit på Tinder, det kan man ju se på kompisar som har Tinder, man bara säger okej, ja.
För då kan man ju liksom, kan man vara lite en superhjälte hur man vill.
Precis, bara säga, tycker du är skitsnygg, skulle tycka är skithärligt, så här, het, man bara säger, vad är det för jävla raggkommentar, och så här, gå och klipp det, ta bort näshåret, så här. Ja, men inte vet jag, det måste finnas någon attraktionsmöjlighet.
Men det har man ju inte riktigt behövt, för att man har suttit hemma på kammaren och bara sagt såhär, jag är testad.
Precis.
Och jag är testad negativt, jag är safe att ligga med. Mm. Och så sprang man hem och låg med någon och så var det inte så mycket mer med det.
Och det tänkte jag på nu när jag var på krogen, alltså på öppen, inte krogen, bar, i lördags, i fredags. Det var jättemycket folk, många olika åldrar, kön. Det var som att gå i en blandning av ett Tinderspel och ett tv-spel.
Hunger Games.
Men Hunger Games, fast med liksom Tinder, alltså, kopierat av Tinder. Det var en sån jakt, och det var också som att folk swipade höger vänster, en drink. Vore mysigt att ligga och käka lite chips med dig imorgon vitt lite bakis. Man bara,
men det är ju som Carl Stanley säger, bara för man köpt en drink till sig så betyder inte det att det är ett kvitto på att du får gå hem och ligga med henne. Det är en intresseanmälan.
Jo, men det var också så här, det fanns inga fredade zoner. Skulle du iväg och liksom dra en drill och kiss på toaletten? Tjena, tjena, kommer från Norrland, vad är det brudar? Man bara, det är bra, skulle bara kissa. Var man än var, så var det liksom olika sorters Tinder-swipar som tänkte så här, kan jag swipa? Nej, det gick inte bra. Okej, då går jag vidare. Och det blev liksom helt absurt. Det var som att man nästan alla höll andan. Det var som att det var springa ett maraton.
Och det var otroligt flörtigt där ute.
Liksom. Ja, och liksom ingen moral heller, utan så här, alla förklaringar var goda förklaringar till att så här, det är väl lika bra att vi drar direkt och knullar typ. Och jag som ändå inte har varit i den världen på, ja men det blir väl ändå drygt 10 år. För mig var det så här, men jag bara tänkte, vad är candid camera? Liksom, när ska det här visa att det här bara är liksom en filmscen eller någonting?
Ja, nej, men otroligt, wow.
Och sen är det också det där att den äldre generationen har insett nu att de måste leverera lite mer än en drink, vilket gör att de är så otroligt pressade. Och att yngre killar kan liksom vara lite mer ålderslösa med tjejer. Det är liksom en helt ny värld. Männen som är liksom plus 40 måste leverera, och det gör dem livrädda. Så då ska de ta till både det ena och det andra. Så de är förpackade. Det som jag känner med den här lite äldre generationen plus 40 är, de är så stressade över att deras relationer inte funkar. Jag hörde flera killar som sa att jag aldrig varit så här het. Nej. Okej. Okay. Kanonhet. Lite lönnig men lite dålig hyra. Men annars superhet. Att det är så här, nu, de är så nära att förlora hela det historiska spelet.
De måste övertyga sig själva om att de är heta, så de förstår vad det är för fel på alla andra.
Precis, du måste också förstå att det är, så här, det är ett historiskt raggningsskifte. Och jag skrev om det här på Instagram och gjorde Fia också. Att, så här, ja, men att vara där ute... Så här, ja, det är klart, vi hade skittrevligt, satt liksom ett tjejgäng, och så kom man ut där och sen är liksom bara och då var det jättemånga tjejer som skrev så här: nej, men nu har jag gett upp, i 8 år har jag försökt hitta någon, men så här, nu skiter jag, nu är jag med mina tjejkompisar. Det är liksom för, det är för lågt där ute.
Och du vill ligga med yngre, och yngre män vill ligga med dig. Men jag tänker då på den så här traditionella, om vi tar ut ett hypotetiskt liksom situation, om vi kollar på stammen.
Ja.
Och stammar som möter stammar, så uppstår en maktkamp där ute. Mm. Så låt säga att då har vi en patriark, klassisk liksom äldre man, eller inte jättegammal, men kanske man plus 40, matriarken, och sen så är det liksom, ja, men några kvinnor, några män som är lite yngre och har barn och så vidare. Så det, så ser en traditionell stamordning ut. Men så kollar vi på den nya stammen då, som är liksom en matriark som är en liksom plus 45, som har då valt en yngre hanne.
Mm.
Och sen så ser stammen i övrigt ut som det ska. Om de här två då skulle liksom landa i en strid.
Matriarken och den unga killen.
Ja, men matriarken, den unga killen, kan ju då... Den äldre kvinnan kan ju liksom berätta för den yngre mannen hur man för en strid. Mm, mm, mm. Vilka strategier som finns. Han sitter på råstyrkan och kvickheten, hon sitter på hjärnan. Hon
kan och hjälpa uthålligheten.
Honom att, ja, och kan hjälpa honom att coacha honom. Mm. Under tiden liksom, den gamle erfarne krigaren, han sitter på skillsen, såklart. Mm. Han har varit med, han kan där. Men han har inte liksom rappheten på samma sätt.
Han har vinballe.
Och han har vinballe. Nej, men så att kampen skulle bli rätt lika, tror jag. Så att jag tror liksom att det här nya samhället som har ritats om är... Det är otroligt stressande för den traditionella patriarken.
Helt liksom devastating måste det ju vara.
Ja.
Och då försöker de ju få till. Jag har ju några liksom lite äldre killar som har raggat med det här. Jag och min tjej, vi har ju öppen relation. Efter en minut, man bara säger, jaha, hon är ju lite yngre. Alltså vi är ju tokiga varandra, vi skulle liksom aldrig svika varandra, det är vi. Vi älskar varandra liksom mer än något annat, och vi kommer aldrig lämna varandra.
Den största lögnen, alla som har en öppen relation slutar alltid med katastrof.
Ja, och då säger jag, vet, det är inte min grej, för då tycker jag så här, då förstörs ju hela det där som man, mänskligheten lever för. Det första fina, passionen, kärleken, spelet, mejtelsen, närheten, intimiteten. Det tror jag skulle försvinna om man inom 3 veckor då ska säga så här, jag vill ha ett öppet förhållande. Men så slog det mig att de här som har liksom raggat och tyckte att så här, nu kör vi, det har ju varit äldre killar som levt tillsammans med yngre tjejer. Och det jag förstått är att tjejerna har inom den här 3 veckors intervallen som vi brukar prata om när man ska säga vem man är sexuellt och liknande, har sagt som det, jag är inte klar än, men jag gillar verkligen dig och jag vill vara med dig.
Mm.
Och ha barn med dig. Mm. Men jag kommer, det kommer att åkas karusell på andra ställen också. Förstår du bara hur allt inom några år, tänk dig att någon hade sagt det till exempel till mannen som jag har mina första barn med. Om jag hade sagt så här, men det blir superbra sen, men då vill jag en öppen relation, jag ska ligga med dem jag vill. Så här, ibland kan vi köra lite liksom dubbelmacka hit och dit, men jag kör på för jag känner jag är inte klar och du kan inte möta mina behov. Vad säger du om det? Nej, men man skulle ju få hamna liksom utkanten av liksom stan och sitta på horpall resten av sitt liv. Och nu typ 20 år senare så är inte det bara liksom att några är, utan det verkar liksom vara den nya, alltså vi orkar inte med några yngre snubbar, utan vi kan ha snubbar som har gjort någon själslig resa eller kanske har barn tidigare så de kan ha hand om barn och ändå är snygga fortfarande så här. Men vi vill ha det där andra också. Vi vill både ha kakan, äta kakan och ha den kvar. Jag tycker det är så här, för mig känns det, jag är liksom inne i någon så här. Och plus att unga killar har vuxit upp med en pappa som inte är riktigt lika risiga som våra pappor var. Och har de varit det så har mamman i många fall lämnat.
Ja, så de har blivit mammor som förebilder.
Precis, och de har en helt annan respekt och de har sett sina mammor behandlas på ett helt annat sätt och inte tagit skit. Så det är liksom så mycket som har hänt på en generation så att de lägger inte någon värdering när man säger, ja, men sen kanske det är så här, va, har du 5 barn? Okej, okay. Ja, men du vet, jag fattar att sådana grejer kanske är lite chockartat, men jaha, det är inte så att de går iväg för det.
Nej.
Nej.
Men sen så behöver man inte heller, alltså den unga generationens förväntningar på kärlek och sex är ju också helt annan än vad kanske vår generations liksom, förväntningar på det är. Så att, jag tänkte så mycket på det här med förväntningar, för att i grunden så är det ju att så här, det enda som kan göra liksom en besviken på livet själv är ju själv vad man har skapat förväntningar på det. Mm. Jaha, ser det ut så här? Mm-hmm, smakar det så här? Alltså, jaha, han var inte... Alltså att om vi liksom skulle bara nollställa förväntningar så skulle ju inte så här, vi bli besvikna på samma sätt. Och jag upplever att den nya generationen inte har samma förväntningar. För de, vet, de har ingenting att jämföra med.
Nej. Och jag har också känt det den här sommaren när jag har tänkt så här, det får bli som det blir. Det kan bli bra, det kan bli jättedåligt, men så här, jag har inte haft en enda förväntning.
Nej.
Vilket också har gjort att allting som sker, du vet, jag så här, va? Allsång, roligaste jag varit med om, 90-talet, innan har jag alltid värderat, nej, är det värt det? Verkar lite kackigt i det. Nu är jag så här, vi gör det.
Och
så, så har jag så roliga, fantastiska kvällar. Liksom.
Ja, nej, men det är ju det som är otroligt.
Så att jag tror att det är, som du säger, den nya generationen lägger inte in sig, då ska han göra det för mig, eller då ska hon, det är bara så här, okej, här är vi nu, ja, får se vad som händer.
Ja, men så tänkte jag så mycket på, jag såg så många par i Kreta, unga par, tjejer och så vidare liksom, som bara så här, står och posar 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 och står och har någon jävla kamerarigg och liksom tar om, ställer om bilder och fotar och fotar och fotar, och så kommer upp en bild på Instagram och så ser de så lyckliga ut. Men man bara så här, fast ni har ju helt förväxlat det här. Ni är ju inte lyckliga.
Nej.
Ni tycker att ni är lyckade för att ni tar den perfekta bilden. Så ni har liksom bytt plats på lycklig och lyckad. Och det tror jag tyvärr att den äldre generation, mannen, också har gjort. De förstår inte att vara lycklig, det du per definition utstrålar, och det folk som går fram och försöker få coaching utav dig, de har ju liksom tänkt att det är att vara lyckad.
Jag fattar.
Så att säga, lycklig och lyckad har liksom förvirrats ihop och bytt plats med varandra. Och när man inte har liksom dechiffrerat det för sig själv vad det är, och att det har uppstått en förvirring, alltså att det är fel tänkt.
Fattar, det var då en tjej som kom fram till mig, hon var såhär, ja, du gör så där och så gör lite så med håret och så, jag var såhär, va? Ja, men det är därför killar, jag bara, va? Nej jag säger, det är klart att man kan vara lite flörtig, men det finns liksom inget the game, eller jag är bara såhär, ja, gud vad kul, tack så jättemycket. Då, människor tror att när man känner sig fri och, liksom in, och är oberoende, då är det ett spel för att,
ja,
man är lyckad.
Ja, men för då är det lyckad strategi.
Precis, jag är inte lycklig, jag är lyckad.
Ja, och den lyckade strategin kan då leda till lycka.
Precis, men det är ju inte så. Jag tycker det är spännande det du säger, för att man kan tänka sig, unga tjejer kanske har dålig självkänsla, det är början av, och det är Instagram. Men vet du, kvinnor i vår ålder har inte fått bättre självkänsla.
Nej.
Och då är de så här, ja, men jag kan inte skilja mig, jag kommer aldrig få någon, och hiten och diten. Jag bara, va? Nej, det handlar bara om inställning och energi. Det handlar aldrig om att den snyggaste, mest opererade, fixade, perfekta unga tjejen är den tjejen som männen står runt. Det är bara den som tycker det själv. Vare sig den är 20 eller 50. Det är energin när den utstrålar. Det är så här, jaha. Där finns det någonting. Där är någon magnetism. Där är någon som verkar må bra i livet. Då vill man vara där. Det är både så med män och liksom kvinnor och barn och djur typ. Glada hundar. Jag tycker det är fascinerande. Och det som jag har märkt nu på mina tjejer som separerar, som är liksom plus 40, det är att de är så här, de för första gången frågar de sig, vad vill jag ha? Vad vill jag ha för typ av man? Vad vill jag ha för relation? Vad vill jag i sängen? Det måste ju liksom bli någonting annat. Man kan ju inte gå tillbaka till och så här, och traditionell sex och sen är det bra med det och så ligger man där och känner sig så här, ja, det här kanske inte var så kul. Man vill ha någonting annat och man omformulerar det och frågar sig själv. Jag tror aldrig männen gör det. De är såhär, ja, det är en ny tjej, gud vad bra, då kör vi på i samma gamla visa, det har ju funkat tidigare.
Och så blir det är därför utvecklingskurvan stagnerar, ja. Alltså, så här, det är därför de pikar i den tiden i livet när de var som lyckligast och så liksom lever de efter det. Liksom. Ja, men sen den där gamla programledaren som jag berättade om i förra podden, liksom, att man så här, pikade jag och därför kommer jag alltid, så man har liksom låst fast sig vid den där jävla bojan och så står man kvar där.
Ja.
Man har noll liksom, procent
självutveckling. Och så tror man att liksom, de andra som man då försöker dejta med eller försöker vara intresserade är där man själv var. Men det är ingen som ser längre, för ingen var med än där.
Nej.
Och ingen bryr sig. Jag tror så här, vi får sluta tro att vi kan leva på gamla meriter. Och tjejer måste också så här peppa sig själva. Att så här, de hamnar i någon så här tankevurpa. Att det är så här, nej, det kan jag inte. Om jag skiljer mig, ingen kommer vilja ha mig. Nu är jag gammal och nu är jag ful och hiten och diten. Men det är ju inte så med dagens 40+. Vi är inte fula, vi är inte gamla, vi är inte tråkiga. Vi är liksom the fucking shit. Och då får man börja bete sig som det också.
Jag tycker det här är en så otroligt förvirrande tid, men jag tänker också att det hänger ihop på både bra och dåliga sätt med att vi inte liksom har Gud att hänga upp oss på. Liksom. Det finns ingen... Ja, alltså Bibeln är ju skriven av män och sen redigerad av präster och liksom ett extremt liksom kvinnoförakt i hela strukturen runt Bibeln. Vi försöker leva bibliskt med liksom 10 budord och bröllop och liksom hela de här grejerna, men vi lever extremt obibliskt. Men om man nu skiter i liksom Bibeln som bok utan pratar om religion utifrån tradition och det skapar i tradition och sammankomster, så saknar man ju i den här extremt liksom traditionslösa tiden vi lever i just traditionerna och sammankomsterna, för det finns ingenting som binder oss samman, så vi måste skapa nya egna sammankomster och traditioner, och det är det här som kan vara så otroligt svårt, tycker jag, speciellt som föräldralös och inte har några syskon, att man liksom inte, man har inget.
Nej.
Och det är det här som man måste liksom manifestera och skapa med sina väninnor och vänner och liksom barn, att så här, vi gör det här på torsdagar, så äter vi alltid en middag tillsammans, eller vad fan det nu är.
Ja.
Och vi är för slappa. Vi är så jävla slappa, för vi har så sjukt mycket att göra hela tiden.
Men jag vet, och jag tror så här, så fort man har den där circle of trust eller tradition, då känns också livet mycket lättare att liksom hantera, för det är så här, då är det torsdag, då är det torsdagsmiddag, då kommer barnen på söndagen, då är det köttfärssås och spaghetti, sen åker vi på den där traditionella veckan med att man hela tiden har någonting att hålla sig fast vid, för det är ju samma sak som när ångesten kommer krypande, ja, men som i lördags då, jag bara säger, och just det, varannan vecka livet, gud, den här läget, vad ska jag göra nu? Då är det så här, Karo, ska du komma över så käkar vi lite bakismat och kolla på roliga klipp och så här. Jag bara, hell yeah, åker dit, tillsammans så lindrar vi den här nya ångesten, vi är lite trötta sen festen, hit och dit. Medan en man i samma situation ligger där, vad gör man då? Man måste alltid liksom dämpa ångesten. Det är just det människor gör. Det är ju därför folk krökar, knullar, spelar, bla bla bla. Då är det väldigt lätt att ta till den där ciggen, det där glaset, gå ut på krogen igen. Och det säger den där danska nya studien, att så här, män som blir lämnade blir kroniskt sjuka. De kan inte själsmässigt förstå att det inte funkade.
Nej.
Vad gjorde de för fel? De förstår inte.
Nej, men för de har tillbaka till den där personen som har fastnat. De är fastlåsta i sin egen peak. Och därför kan de inte misslyckas. Det är därför den där liksom mannen kommer fram och säger att jag har aldrig varit snyggare. För att han har inte liksom sett på sig själv objektivt, och han har inte intresse att göra det heller. Nej. De har inget intresse av att utvecklas. Och det stör mig så fruktansvärt mycket. Och det här kan jag hamna i diskussioner med män om många gånger. Att man säger, men vad menar du? Menar du att du inte ska ta tag i det där då? Att det bara ska lösas utav sig själv? Att naturen har... Tänk, ja, om inshallah liksom. Om det blir, är det så? Är det, man bara säger, nej, det är inte inshallah. Inshallah är om det så här, kommer från dig med hjälp av makter från ovan. Men det är du som skapar ditt eget öde, ingen annan.
Jag fick så här känslan att ja, men det funkar ändå inte med relationer, då kan jag lika gärna gå ut på krogen och liksom ligga med de tjejer som vill typ. Att man, så här, man sänker liksom livskraven, förstår du? är väldigt märkligt. Det har gått så snabbt på något sätt. Och då tänker jag så här, alla kvinnor där ute, liksom, vi är ju bra. Det säger ju alla studier, liksom allting. Vi håller ju på att liksom dra om och vi har gjort det snabbt. Vi är framtiden. Då måste vi också börja agera som det. Inte bara att vi ska gå omkring och vara snygga, utan vi ska liksom ha ett egenvärde. Men det som jag tror ställer till det för väldigt många, det är om man till exempel skiljer sig eller lämnar sin man i 40-årsåldern, kanske har haft en tidigare relation. Män agerar ju sårat liksom, även om de kanske också förstår att det är det bästa som kan ske. Går väldigt mycket på personangrepp. Jag tror att du kommer få en ny gammal kärring. Tror att du kommer klara dig själv. Tror du att du är ett fuck up,
mycket av kvinnors dåliga självkänsla liksom, kopplat till män, handlar ju också om att så här, om inte ens pappa har berättat för någon kass man är, så har ju liksom en snubbe gärna hjälpt till och gjort det.
Ja, eller omvärld eller någon chef eller någonting. Så att man går ut där kanske med dålig ekonomi för att snubben har pengarna. Man tänker så här, gud, nu är jag över 40, vem ska gilla ha mig? Och så att man lägger det här på sig själv, och då blir det förödande när även kompis 2 och 3 håller med. Ja, hur ska vi göra det här? Så när jag säger tvärtom, då är det lite så här, va? Men gud, så kan man ju tänka. Alltså jag tänker så här, det är inte så svårt som man tror. Vi har redan allting. Vi har liksom mer än halva kungariket. Liksom, vi har alla verktyg. Vi vet vad vi är värda. Vi måste bara förstå det och peppa varandra. Istället för att fastna i det där. Liksom. Det är därför kvinnor mår så jävla dåligt idag. Vi har det bra, men vi fattar ju inte det. Nej. Vi har alla möjligheter i världen. På pappret har vi så jävla bra och ändå mår vi så dåligt. Och det här är liksom någonting som vi gräver lite vår egen självförtroende och självkänsla grav. Fast vi redan har det.
Och apropå det så skrev din son, nu får anta och komma hem.
Ja, då tycker jag vi gör det.
Men tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen. Och ja, ha en fortsatt fin sommar, ni som fortfarande är lediga.
Och jag tycker det är spännande. Jag vill att ni ska kommentera det här.
Ja,
det här
faktiskt
är spännande. Och så här, you're the shit man. Yeah. Woman man.
Vissa män också.
Ja, ja, verkligen. Ja, oj, oj. De är med.
Okej då. Puss, puss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.